Vi läser i Lukas evangeliet som ju är portaltexten för den här predikoserien om nådens år. Jag läser från det fjärde kapitlet, 16 vers och några verser framåt där till den 21. Han kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesaja bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, och att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Jesus är någonstans i 30-årsåldern när han kommer tillbaka till sin hembygd. Han har varit borta därifrån en tid. Och redan i den lilla iakttagelsen så vet vi någonting som är väsentligt när man ska närma sig kristen tro. Och det är att huvudpersonen i kristen tro har en uppväxthistoria som i hög grad liknar vår. Det här kan låta som en helt oviktig anmärkning, men jag tror att det är väldigt centralt. Alltså att Jesus inte träder fram för de andligt sinnade i formen av någon slags energi, kosmisk energi, säger några kloka saker och sen återvänder igen in i världsalltet. Jesus föds in i vår värld. Han växer upp i den värld vi befolkar. Och därmed så har han nalkats vår värld utifrån det som är våra livsförutsättningar, och det är viktigt. Detta sker dessutom på en bestämd geografisk plats, nämligen en stad som kan namnges staden Nasaret. En stad som förmodligen inte var mycket mer än en liten småstad vid den här tiden. Det är en ganska härlig tanke att tänka att det är här Jesus tar sina första stapplande steg. Det är här han någonstans vid 5 års ålder börjar i skola. Det här han blir vald eller inte vald i laget på grusplanen. Det här han börjar gå med sin pappa till snickarverkstan för att lära sig ett yrke. Det är nog här han blir förälskad. Om Jesus blir förälskad, men det förutsätter jag nästan att han blev, för han var ju som vi. Det var här han brottades med alla sina frågor utifrån en livsväg som nu öppnar sig för henne. Och tänk tanken att Nasaret, hans stad, sitter ihop med allt det här. Sen lämnar han hembygden. Exakt hur länge det är vet vi inte. Men nu när vi kommer in i det här textsammanhanget så är han tillbaka hemma igen. Och det är så mycket som ligger i luften. Det är inte enkelt att komma tillbaka hem. Jag fick igår i ett sammanhang frågan: vad gör du när du liksom frestas att tro att du är något? Vad gör du då? Och då kom jag på att jag svarade spontant: då åker jag hem till mamma. Min mamma är fantastisk. Hon har också den här gåvan att lite hålla mig på jorden om det skulle vara så att jag börjar sticka upp. Jag tror jag berättat det förut att ibland ringer jag och säger till min mamma att jag har fått något roligt uppdrag i radio eller tv eller något sånt. Och då svarar alltid min mamma samma sak. Då säger hon så här: var snälla de är med dig. Ja. Det är inte tvärenkelt att komma hem. Tänk att det här är situationen för Jesus. Här har han vuxit upp. Nu är han tillbaka hemma igen. Jag har ett sånt där fantastiskt ögonblick av det här. För några år sedan så kom jag till stadsbiblioteket i Kramfors där jag växte upp för att hålla ett föredrag om de religiösa motiven hos arbetarförfattaren Birger Norman. Och då i det där ögonblicket när jag klev fram där, då kände jag att det är något väldigt märkligt med detta att komma hem. Hela stan var där, och nu handlar det om Kramfors, så det vill inte säga så hemskt mycket, vi är inte jättemånga. Och inte särskilt många ryms på stadsbiblioteket heller, men de som rymdes var där. Där satt alla mina gamla lärare från småskolan, från gymnasiet. Där satt klasskamrater, familj naturligtvis. Där satt de gamla från Philadelphia, tanterna och farbröderna. Och där satt kyrkoherden och hans medarbetare liksom uppradade för att höra vad jag nu hade skrapat ihop för att säga. Och det var någon slags konstig laddning i rummet som någonstans handlar lite grann om stolthet. Men som väldigt mycket också gränsade till förakt faktiskt. Åtminstone en misstänksamhet. Alltså, ska han komma hem nu och förhäva sig? Vi vet ju vem han är. Särskilt mina lärare tror jag tänkte så. Man blir ganska liten när man kommer hem. Och observera, inga övriga jämförelser. Men allt det här finns i luften när Jesus kommer tillbaka hem igen. När han i raden av unga män, som ju sedan var, läst sin text, så uppstår det en tystnad innan han börjar tala som rymmer allt det här. Men den här lokala tystnaden, alltså tystnaden i synagogan i Nasaret, är ändå bara ett litet hörn av den historiska laddning som finns i det här ögonblicket. Alltså portalen in mot nådens år. Jesus ska möta allas blickar, de som sitter där då, våra som lever nu. Och med sitt tydliga anspråk offentligt inta sin plats i frälsningshistorien. Hela världens frälsning hänger på vad Jesus nu ska säga. Och om man kunde zooma ut den här bilden en liten stund, så tror jag man skulle finna att det som sker i synagogan i Nasaret, det här ögonblicket av tystnad, sker i hela mänskligheten, faktiskt i hela universum. Det är som universum i ett enda ögonblick håller andan. Och så öppnar Jesus munnen. Han har läst Jesaja-profetian som nu faller på hans lott att läsa. Med en oerhörd timing. Han läser om den befriare som ska komma, som man har väntat på i många hundra år. Den här texten har de här människorna hört otaliga gånger. Och sen har de gått hem och ätit lunch. Men den här gången är det annorlunda. För Jesus säger: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Så genom det Jesus nu förannonserar och genomför, så stiger en hel mänsklighet in i det som kallas för nådens år. Det som börjar i och med Jesu verk. Och så kommer det riket, så Kristusrikets programförklaring, så skarpt. I den här predikoserien och de här söndagarna så fokuserar vi just på detta. Vad är det rikets programförklaring? Herrens ande är över mig. Så börjar han. Ty han har smort mig att frambära ett glädjebud för de fattiga. Det går inte att läsa det här på något annat sätt än att det som ska prägla nådens år, den tidsålder vi lever i efter Jesu död och uppståndelse, det som ska prägla den, det är ju någonting som ska kunna avläsas först och tydligast hos fyra grupper människor. De fattiga, de fångna, de blinda och de förtryckta. Och i samma andetag måste man säga, mycket annat är viktigt i det riket. Men här finns de människor som nåden först och tydligast ska märkas hos. Jag har den senaste tiden läst den här boken som är Moder Teresas dagboksanteckningar, brev. En bok som hon faktiskt själv nog inte ville att den skulle komma till. Hon skrev brev till sin biktfader som hon anförtrodde sig åt, bytte biktfader med tiden, någon annan, allt finns med. Hon begärde att breven skulle förstöras, men klostret där hon levde och ledningen där ansåg att hon äger ingenting själv. Det här är vårt, det är vårt gemensamma gods. Och efter hennes död så publiceras det här i boken Kom var mitt ljus. Den här boken har blivit väldigt uppmärksammad av ett enda skäl, och det är att denna trosfriska, alltid leende nunna som har byggt ett barmhärtighetsverk över världen plötsligt visar sig bära på så djupa tvivel, till och med på sin egen frälsning, på sin egen tillhörighet med Gud. Hon skriver gång på gång att hon inte ens tror att hon är ett Guds barn. Hon tvivlar på nåden. Och så går hon ut och så möter hon människor med det varmaste Kristusleende man kan möta någon med. Moder Teresa såg sig själv som en blyertspenna i Guds hand. Så skriver hon. En blyertspenna i Guds hand. Det är inte särskilt tvärsäkert. Hon använde den pennan på ett märkvärdigt sätt. Och det finns en intressant detalj som man ganska snart lägger märke till när man läser hennes brev. Och det är att hon använder stora begynnelsebokstäver på ett väldigt speciellt sätt. Alltså grammatiskt fel. Men det finns i hennes det hon skriver ett mönster. Och i det fallet så blir det ett sätt att betona. Allt som hon höll heligt, upphöjt och värt aktning skriver hon med stor begynnelsebokstav. Gud förstås, alla olika tilltalsnamn på Gud, bikt, nattvard med mera. Men också ordet fattiga. Eller som hon alltid skriver, våra fattiga, stavar hon konsekvent med stor bokstav. Alltså de människor i Calcutta där hon börjar sitt barmhärtighetsverk och som hon tillsammans med sina medsystrar förbättrade livsvillkoren för under en uthållig gärning, den som kallades för the Missionaries of Charity, och som ledde till att hon fram till sin död grundade 517 missionsstationer i mer än 100 länder. Och så finns det ett mönster här som jag bara vill dröja ett ögonblick vid, som jag tror är ett eko ifrån det Jesus säger när han kliver fram i Nasaret och det uppstår en lång tystnad. Mönstret är följande. Först medvetenheten om sin egen litenhet. Alltså hur tar det här riket form? Hur tar det kropp i världen? Medvetenheten om sin egen litenhet, sin andliga fattigdom. Jag är en blyertspenna i Guds hand som inte ska blandas ihop med dåligt självförtroende eller självkänsla. Bara ödmjukhet. Sen medvetenheten om att vår tomhet måste fyllas av en övernaturlig kraft om detta rike ska kunna växa. Alltså det som Jesus själv ställer sig mitt i när han blir vår företrädare. Han ställer sig inte där med en programförklaring först. Utan han börjar med att säga, Herrens ande är över mig. Det är så det riket tar form. Och så det tredje, ett praktiskt uttryck. Att man gör det man kan och får se det välsignat och mångfaldigat. Och jag tycker den här kopplingen är så spännande. Hur Jesus ställer sig där och säger Herrens ande över mig. Och när han sen öppnar sin mun så är hans budskap så socialt, så praktiskt, så samhälleligt att man nästan drar andan åt sig. Fattigdomsbegreppet i Bibeln, både i Nya testamentet och Gamla testamentet, är ett kluvet begrepp. Det finns en fattigdom som med alla medel ska bekämpas. Den finns där tydligt. Det finns också en fattigdom i Bibeln som med alla medel ska bevaras. Det är ett och samma ord, men det syftar både på en yttre materiell fattigdom och på en inre andens fattigdom. Genom hela Gamla testamentet så kan man se hur självklart det var att den materiella fattigdomen i den värld som var deras måste och skulle bekämpas. När den framväxande första kristna församlingen sen praktiserar Jesu programförklaring med sitt krav på kärleken till nästan, som är ett nytt krav, så öppnar de ögonen för de fattigas situation på ett nytt sätt. Inte bara genom ett ganska vidsträckt fattigvårdsarbete som urförsamlingen bygger upp, utan framför allt genom det väldiga profetiska kravet på rättfärdighet. Det här handlar inte om att den kristna kyrkan ska vara snäll, lite snällare än de andra, utan detta handlar om att så här ser rättfärdigheten ut. Det är orättfärdigt att några skor sig på de andras bekostnad. Det är orättfärdigt att några är förmögna medan andra inte har mat för dagen. Det här handlar ytterst om rättfärdighet. Matteus 5:45, där det sätts så tydligt att alla människor ska ha del i skapelsens förmåner. Det får aldrig göras skillnad där. Solen lyser på onda och goda. Jakob 5, som hävdar att arbetarens rätt ropar till himlen och får inte undanhållas honom. Senare i Jakob, att all utsugning på nästans bekostnad står djupast sett under Guds dom. Det här, mina kära vänner, går aldrig att tolka bort. Det här kan inte vi säga att det är bokstavligt, det handlar bara om inre fattigdom och det är symboliskt för frälsningsupplevelsen eller något annat. Det här rör hela människan och i Guds rike sitter alltid hela människan ihop. Så när Jesus i Matteus 25 i de så kallade domstexterna målar upp ett slags sanningens ögonblick som ska komma en gång. Det där som vi har uppfattat länge så skrämmande att vi nästan inte ens pratar om det. När han målar upp det så är det inte bristande andlighet som faller under domen utan bristande mänsklighet. Han som har sagt, det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Han skickar bort de så kallat rättfärdiga med motiveringen att jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Det går inte att omtolka. När de oförstående påpekar att de aldrig har sett Jesus hungrig, aldrig har sett honom naken, så gör han det glasklart i en enda mening. Det ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte gjort mot mig. Här har vi ett arv att förvalta. Vi har ett arv att förvalta och utveckla från urkyrkan. Vi har också ett arv att förvalta ifrån vår egen korta historia. För när pingströrelsen bryter fram i Sverige så förenas på ett fantastiskt sätt budskapet om pånyttfödelse, omvändelse, andens liv med ett väldigt utbyggt socialt arbete. Det är ansvarstagande för människor i utsatthet. Det är soppkök när pingströrelsen föds. Det är klädutdelning. Det är husrum för hemlösa. Och det är under den här tiden när Philadelphia-församlingen i Stockholm jobbar med de allra mest utsatta som Levi Petrus drar på sig sitt vackraste öknamn, nämligen Luskungen. Därför att församlingen levde i kontakt med den verkliga fattigdomen. Vi behöver inte gå längre än till vår egen stad för att veta att det finns enorma klyftor mellan välbeställda och de som per definition är fattiga. Och det är en välsignelse att så många av de människorna som inte klarar sitt dagliga liv faktiskt har börjat hitta till vår kyrka och till andra kyrkor. Och så undrar jag idag, vad skulle ett nådens år betyda för dem? Alltså, så att det gör skillnad på riktigt. Och svaret måste ju bli ekonomisk lättnad, mat på bordet, allt det där som inte kan omtolkas. Idag finns det på ert veckoprogram ett litet visitkort som är dit häftat. Det är vår matförrådsgrupp som har fixat detta och satt dit det. Och här finns en enkel instruktion i hur man kan bli en del av vår växande matdistribution i den här kyrkan. Vi startade ju för några år utifrån en idé av några unga tjejer, ett pyttelitet matförråd som jag vuxit och vuxit och vuxit. Ni har hört oss prata om detta. Och idag delar vi ut någonstans drygt 900 matkassar i månaden till behövande. Vi samarbetar med ett företag som heter Allwin. Allwin räddar från 28 butiker, livsmedelsbutiker i Göteborg, den mat för tiotusentals kronor i veckan som annars skulle ha slängts. Och så får vi vara med att dela ut det. Tillsammans med det behövs ständigt fyllas på med basvaror, alltså grundmat, torrmat. Det här handlar inte om några stora pengar för någon av oss. Men det handlar om att man med små medel, och många gör det tillsammans, kan göra stor skillnad i sitt samhälle. När du går och handlar och fyller din matkasse, så tänk en tanke på att man med ganska små medel kan bära med en kasse till någon som inte har mat för dagen. Mot det här sättet att arbeta kan man resa en rad argument. Och jag tror att det vanligaste är att det här är kortsiktigt. Alltså, de här människorna är ju lika hungriga nästa vecka igen. Och det är sant. Någon menar att här måste till politiska beslut för att förändra situationen. Och jag tror att det är så. Jag tror att vi tydligare som kyrka också måste ge röst åt de som saknar röst och vara med och påverka på alla nivåer i samhället. Trons folk har kanske varit för tysta allt för länge. Men det där sättet att resonera kan också bli ett sätt att skjuta utmaningen ifrån sig. Alltid liksom skicka den en våning upp till någon annan. Det som har kallats för non-ananismen, ni vet. Det är alltid någon annan som ska göra det. Man kan också påverka hela samhällsutvecklingen faktiskt genom att bara börja göra det man tror att man ska göra, därför att det är rätt. Orka tänka tanken, det kanske inte löser hela världens problem, men det kanske löser en människas problem, kanske inte för hela livet, men för en vecka åtminstone. Och det har hänt förr, att sådana handlingar som bara är drivna av kärlek med tiden skapar en kärleksrevolution i ett samhälle. Medborgarrörelsen i USA hade förmodligen aldrig uppstått och blivit så kraftfull om inte en enda afroamerikansk kvinna, nämligen Rosa Parks, hade satt sig på en plats som var avsedd för de vita, satt sig där och vägrat att flytta på sig trots många påstötningar och sen ett polisingripande. Hon tänkte inte alla perspektiv. Hon bara gjorde det därför att hon visste att det var rätt. Till sist, historien om Moder Teresa bär en djup hemlighet, en lärdom. Hennes inre andliga fattigdom kan vara nyckeln till hennes livslånga kamp för de fattiga, de som hon alltid stavade med stor begynnelsebokstav. Det här är den andra sidan av fattigdomsbegreppet i Nya testamentet. Den inre, andliga fattigdomen som inte ska bekämpas. Jesus går så långt att han säger: saliga är de fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Att vara fattig i anden innebär att man är helt medveten om sitt beroende av Gud. Det är att vara fattig i anden. Och Jesus lyfter konsekvent de människor som har ett förkrossat hjärta, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de som inte är mätta andligen utan hungriga. Han lyfter dem och säger: det är de som ska vinna Guds rike. Jag blir mer och mer övertygad om att det här är källan, kraften. Så sanningen om oss alla är att vi utan Guds nåd, utan Guds beskydd, utan Guds hand och det han skjuter in i våra liv, så är sanningen om oss alla att vi är barskrapade, faktiskt djupa sett förlorade. Och så de där orden: Herrens ande är över mig. Den kombinationen är oslagbar. En människa som står där och är en blyertspenna i Guds hand, som vet sig vara så beroende, men som också ställer sig mitt i det kraftfält som heter: Herrens ande är över mig. Runt en sån människa och en sån församling kan vad som helst hända. Det här blir så tydligt när man läser Moder Teresa, att hennes andliga fattigdom, den hon beskriver, hennes tomhet, kanske mest av allt handlade om en kärlek till Jesus som aldrig blev mätt. Hon bara längtade och längtade. Jag ska sluta idag med, innan vi sen går direkt över i en stund av bön för bön, ska sluta med att läsa ett kort utdrag ur ett av hennes brev till sin själasörjare, fader Michael. Det är ett vardagligt brev. Det är efter jul hon skriver. Men det röjer en djup hemlighet. Käre fader Michael, i ett brev från jul och det här från den 26 februari skänkte mig stor glädje på grund av gåvan ni fortsätter att ge mig, att ni ber för mig. Jag tror att jag gör detsamma för er. Förlåt dröjsmålet. Det gick inte att svara. Hela januari ägnade jag åt att resa runt i södra delen av Indien. Hela februari i Kalkutta och däromkring. Och nu ska jag resa till södern igen ytterligare 2 veckor för att klara av de hus jag har kvar. Jag tar min heliga timme med Jesus genast efter mässan, så att jag får de 2 timmar med Jesus innan människor och systrar börjar använda mig. Jag låter honom använda mig först. Ni skriver så vackert om obetydligheten, vi, och fullheten, Gud. Och tanken på att dessa två är så vitt skilda och ändå har Guds ödmjukhet gjort dem till ett. Jesus. Håll fast vid glädjen i att älska enbart Jesus för er och mig. Er i Jesus. Moder Teresa. Amen.